En podcast från Sportbladet. Let's pretend! Let's pretend! Let's pretend we score the goal!
Välkomna denna måndag faktiskt, som där vi spelar in Sportbladets Premier League-podd idag. Det har inte spelats som Premier League-fotboll sedan vi pratades vid senast, Kalle. Spelas lite FA-cup däremot och Champions League inte minst tillbaks. Kommer det bli en hel del sur om Arsenal.
FA-cupen nu för tiden, det har ju blivit lite av frihäll för min del. Ja. Det är ju så här, när man bevakar det här så får man inte så många lediga helger. Så Nej. Jag passar på att ägna mig åt min kära flickvän. De få helgerna det inte spelas Premier League, och det innefattar faktiskt FA-cupen. Så att man får vinna några slag och förlora några slag.
Ja, men precis, absolut. Men jag har några, alltså det finns inte så jättemycket att säga om helgen heller. Lincoln slog ut Burnley, det var imponerande. Det är en stor skräll.
Och det är häftiga med det tycker jag, är det där med att de kan få den här stora matchen nu mot Arsenal i nästa omgång. Då vinnaren här möter ju då Sutton eller Arsenal, och att de kan tjäna så enormt stora pengar på en sån match. Och jättekul för en sån liten klubb.
Tänk om Arsenal liksom just nu befinner sig i någon sån här fullständig, du vet, spiral neråt. Wenger ställer ut ett reservlag, Sutton krigar sig till en, du vet, en straff i 93 och så blir det Lincoln Sutton.
Men då har de ju andra sidan chansen att gå ytterligare en omgång och få en ännu större match.
Exakt, det blir en semifinal i sådana fall.
Ja, precis, så får de åka till Wembley. Så att,
jag tror att de skulle ta det.
Jag tror de skulle ta det också. Nej, men jag tycker det är häftigt just det där. Chansen för den lilla klubben i England att trygga ekonomin på så lång sikt. Det var ju lilla Exeter, de gjorde ju det. Och det var ett jättebra reportage i Offside om just den resan. Det här var väl tillbaka på 2005 eller något sånt där, 2004 eller något sånt där, när de fick åka till Old Trafford. De var ju också ett division 5 lag då, och det säkrade ju deras ekonomi för alltså många år framöver.
Det gör ju det för Sutton då, som är en jätteliten förening i conference. Alltså de tillhör inte ens proffsligorna, om man säger så, utan det är ju
semiprofessionella.
Ja, men de är semiprofessionella. Flera av spelarna är liksom Arsenal-supportrar. Jag tror det är någon som har årskort och sådär också på Emirates. Så det är förstås hur stort som helst för dem. Men för klubben, det har ju varit en kontrovers i England. För att klubbledningen där tog in en ny tröjsponsor för bara den här matchen. Och det visade sig vara The Suns spelbolag. Och The Sun är inte jättepopulära i fotbollskretsar. Det är inte bara i Liverpool som det är så, utan det är liksom gemensamt även för hela den communityn av fotbollssupportrar i England. Och det har, även de egna supportrarna fick faktiskt gå ut och skriva ett långt blogginlägg där de liksom på något sätt vill be lite om ursäkt för den egna klubbledningen. Ni måste ha överseende, det här är en sån speciell situation för oss. Det är pengar som kommer in som vi aldrig kommer ha möjlighet att se vid något annat tillfälle. Vi kan trygga vår existens genom den här saken. De har höjt biljettpriserna jättemycket till den här matchen.
Ja, jag har full förståelse för det. De har en sån chans att tjäna pengar, och då är det klart, de som tusan man tar den.
Ja, de får ju försöka kanske in på alla håll och kanter de kan här för den här matchen. Så är det ju bara. Men det har varit en kontrovers i England. Som sagt, den matchen spelas ikväll. Och det finns ju ingen som tror att det kommer bli någonting annat än en väldigt bekväm Arsenal-seger förstås. Men de imponerade mot Leeds.
Ja, verkligen.
Leeds som visserligen ställde ut lite reservlag också då mot Sutton, och det straffade sig. Men de hade ut som spelare som ändå kunde spela fotboll även i Sutton.
Absolut. Sen
var det en kille med ett jävla skott. Han hade flera stycken sådana riktiga häxpiper under matchen där. Jag tittade på dem mot Leeds som överraskade. Han nöp till från 25 meter vid säkert 3-4 tillfällen och hotade varje gång.
Okej. Nej, men det är intressant också med det här med man snackar med FA Cup-skrällar och sådär. Och man brukar få bli ombedd och ranka stora skrällar och sådär genom historien. Jag tror att man får värdera de skrällar som sker idag på ett annat sätt än vad man gjorde tidigare. Alltså FA-cupen idag för de stora lagen, det är ju en parentes på sin höjd. Liksom helt och hållet roterade älvor och ingen som helst prioritering på den turneringen. Så att vi kommer nog se, vi har ju sett de senaste åren att Premier League-lagen åker ur rätt tidigt, och att de, när de går långt, så är det i alla fall med reservmålvakten i mål och det, så vidare liksom. Så att skulle det ske en skräll ikväll, så slår jag fast redan nu att det är inte någon skräll som går in på topp 10, utan ja, det är bara ett led i tiden, att ett tecken i tiden att de stora lagen prioriterar inte FA-cupen.
Vi får väl nämna också att Huddersfield kryssade mot ett väldigt reservbesonat Manchester City. Ja. Fabian Delph startade till exempel.
Ja, honom, det var ett tag sedan man såg honom.
Honom hade man glömt bort lite grann. Men Huddersfield, men det är ändå ett lag som ligger i toppen av Championship, och det, jag menar, det, de ställde ju inte upp något reservlag, även om de spelade med reservkeepern i och för sig. Så spelade de med ett ganska starkt lag mot sitt, och det är klart att man tillhör övre, ligger man trea, fyra, något sånt där, va? Jag tror man ligger trea bakom Brighton och Newcastle i Championship, och då är det klart att det är ett lag som har bra spelare. Det är en ganska tuff liga.
Jag noterar här att Fabian Delph har faktiskt gjort 2 inhopp. Han spelat 12 minuter i Premier League under 2017. Ett inhopp mot Tottenham i sista minuten och 11 minuter mot West Ham borta. Det är de 11 minuterna han har fått i Premier League under 2017.
Ja, men du ser. Fabian Delph.
Han var ju skadad under hösten.
Han har ju varit jätteskadad. Och men det har ju varit den här podden en sån här favorit
i alla fall för dig för mig också för 8 år sedan.
Ja, men när han liksom han kom tillbaks från Leeds där till Aston Villa, så var han ju riktigt bra.
Han hade ett par år där han var riktigt bra i Villa där.
Ja, men han och där Villa var riktigt bra, ska jag säga.
Absolut.
Och mycket tack vare honom. Men det om FA-cupen, och vi kan väl säga nämna att Zlatan gjorde mål för Manchester United.
Ja, det som jag tycker man ska nämna med det var ju att han till slut förvaltade den där Pogba-passningen som Pogba har dragit säkert 12-13 gånger den här säsongen, och Zlatan har missat 11 av de 12 gångerna. Det här var den 12:e gången, och då förvaltade han den. Samma löpning, samma passning, samma typ av timing. Väldigt behärskat avslut såklart, och det är ju jätteroligt att han fortsätter att leverera i alla turneringar. Bra stats på Zlatan nu.
Ja, verkligen.
24 va?
I alla turneringar,
ja,
det är något sånt, va?
24.
Det är riktigt bra, alltså i februari, det är riktigt, riktigt bra.
35 bast.
Ja, det är sjukt alltså. Det är sjukt. Det var FA-cupen det då, vi ja, men vi får ju nämna då från Lincoln-matchen. Vi måste ju ta upp Joey Barton. För er som inte har sett det finns ju, det ligger ju överallt i sociala medier och sådär. Alltså det är en gode Joey. Först så försöker han då stämpla den här store backen som han antagligen haft några disputer med tidigare under matchen och växlat lite ord med. Det känner jag inte till. Men han går dit, försöker, eller han stampar honom på fötterna. Det först vid det är väl ett inkast som ska komma där, va? Går runt, och när backen, som jag inte kommer ihåg vad han heter, försöker påtala domaren att fan, han går och stampar mig på fötterna här och slår ut med armen, då får Joey Barton syn på det, springer runt och medvetet springer in i armen och kastar sig i gräset och håller sig för näsan som om han skulle åkt på en armbåge. Det hela ser oerhört patetiskt ut.
Ja, men du säger det ändå med ett stort brett leende här, så jag vet inte om du är lite så här tudelad kring det här.
Jag tycker att sånt här är roligt. Det är ju Joey Barton.
Ja, det är sannoliken Joey Barton. Han håller på så här. Jag tycker att det är mer patetiskt än roligt faktiskt.
Och det fortsätter.
Visst, det är klart det blir rolig wine som går runt och man kan skratta åt den där, men alltså vad håller Karn på med?
Men han ska ju åka ut för det. Det som jag inte tycker om, det är att domaren inte ger någonting för
det. Nej, det är för dåligt.
Det är för dåligt, för att domaren har ju fått uppmärksamheten kallad till sig där. Han ser ju ändå situationen, men han är osäker. Han hinner nog kanske inte riktigt se vad som händer, han är osäker. Men samtidigt så litar han ju inte på Joey Barton heller. Men det är roligt att Barton sen på Twitter går ut och försöker försvara sitt beteende, där det som alla kan se är först två fula stämplingar och sen en solklar filmning med att nej, men han slängde ut armen, jag försökte springa runt för att ta position. Alla kan se att det inte är sant. Ingen köper det. Men likt en rättshaverist han är, så ger han sig aldrig, och han har ju aldrig haft fel någonsin. Även Burnley-supportrarna var ju ute och tyckte att det var riktigt pinsamt. Det var ju väldigt många, även supporterklubben tyckte att Joey Barton borde be om ursäkt för sitt beteende. Och det här var Glasgow Rangers Barton och inte den andra Barton som de fick se.
Ja.
Sådär. Men det om FA-cupen då. Det som vi måste vidare till på något sätt, det är det som hände i Champions League förra veckan, som där Arsenal igen, får vi säga, det är ju Groundhog Day, det är ju samma sak varje säsong, och det är väl kanske det som till slut kommer göra att Arsène Wenger kliver ner från posten den här säsongen, vi får se. Men det börjar ju lukta så i alla fall. Det känns som att han hade behövt få med sig en annan typ av sportslig framgång den här säsongen och inte bara upprepa precis samma sak som händer år efter år.
Ja.
Man blev ju förnedrat verkligen av Bayern München. Och det är klart att man kan bli förnedrat av Bayern München och fortfarande vara ett bra fotbollslag. De spelar ju fantastiskt fint, framförallt då i andra halvlek förstås.
De spelar bra. Men samtidigt så har inte varit så bra den här säsongen, ska vi konstatera. Visst, de lägger det Bundesliga stort och det är starkt, men de har inte imponerat på det sättet som de gjort tidigare. Det finns såklart en aspekt i att Arsenal har lite otur med att Koscielny får gå ut. Betyder såklart otroligt mycket, men det är också inte hälsosamt att det betyder så mycket.
För det rasar ju fullständigt.
Det innebär ju att ramarna i det här lagbygget inte håller. Det rasade ihop på ett sätt som inte är acceptabelt. Och det känns ju igen så mycket tendensen med att Arsenal tar sig hit men inte längre. Tar sig till den här gränsen och sen slås bara det här korthuset som man har byggt upp under en tid bara sönder och samman, och sen är det samma ekorrhjul år efter år. Och det har vi kommit till den gränsen, jag tycker jag har gjort det tidigare också, att det är svårt att bryta sig loss från det här mönstret. Jag tyckte att det fanns någonting i Wenger och hans projekt när de började handla spelare för
färdiga spelare
Mesut Özil för snart 4 år sedan, Alexis Sanchez, han la pengar på försvarare, Gabriel, Mustafi, Debussy och så vidare. Jag tyckte att liksom det var någonstans på rätt väg.
Även alltså Granit Xhaka i sommar.
Även om den inte har fallit ut väl, så är det ändå
de det är en tydlig värvning.
Ja, precis. Och de la ansenliga pengar på en defensivt stark mittfältare. Ska vara defensivt stark i alla fall. Men,
och försökte köpa sig lite ryggrad där också. Men det har man ju inte fått.
Nej, det har man verkligen inte fått. Och problemet är ju som sagt att jag tror att det blir liksom en mental blockering också. De skulle behöva byta ut också delar av den där kärnan, för att de skulle behöva få in nya ledartyper som står när de andra faller, som inte viker ner sig när det blåser och det går emot och så vidare. Och jag tycker den där tendensen har alltid funnits lite i Arsenal. Alltså när det blir tufft och när det går emot, då viker man ner sig. När solen skiner hemma på Emirates och man leder med 3-0, så kan man spela den bästa fotbollen i hela ligan och det kan se fantastiskt ut, men det finns för lite ryggrad i det där laget. Och det har kommit till den punkten för ganska länge sedan, tycker jag i och för sig då, men nu har det ju kommit till den punkten att när det här kontraktet går ut med Wenger, då måste det bli ett skifte. Jag trodde att han själv, jag har inte trott att han ska få sparken, för att han har gjort för mycket för klubben. Så förra sommaren, så man förstod ju att klubben kommer inte sparka honom, och han själv är ju för envis för att gå själv. Även om, jag tror det var 2 år sedan som jag kände att nu är ju själva känslan kring Arsenal så negativ så att nu måste han ju gå själv. Alltså, han måste ju känna själv i sommar att nej, men det är dags. Och så avslutar de typ med 8 raka vinster och så var det positivt och sen ja, och så blev det inte så. Men min känsla har varit hela säsongen att om man inte vinner ligan i år, då när kontraktet nu går ut, så känns det ju bara fullt rimligt, både för han själv som är väldigt, väldigt noga med det där med att jag ska hedra mitt avtal och jag kör tills avtalet tar slut. Han gjorde ju faktiskt det i Japan när han skulle ta över Arsenal. Det var därför han tog över när han gjorde det i september snarare än när säsongen började. Den gången bara för att avtalet skulle han hedra. Att han går nu. Jag tror att det är bäst för Arsene Wenger och hans eftermäle. Jag tror att det är bäst för Arsenal och jag tror att det är det som hela klubben behöver. De behöver en ett helt nytänk kring egentligen allt. Och det är klart att det kan bli ett trauma just när en stor liksom, tränare försvinner. Men jag tror inte det blir på samma sätt som Sir Alex Ferguson. För han går efter en ligavinst. Han går i ett läge där hans status, den är ju så hög och så intakt som den någonsin har varit under hans tid vid rodret. Så det blir ju en stor skillnad redan där. Den som kommer in efter Wenger, han är ju på något sätt efterlängtad för att minst halva fanskaran vill ju ha en ny tränare. Och jag tror bara den lilla skillnaden för den nya tränaren kommer göra att det blir inte den där David Moyes-traumat.
Jag ser två saker här. Dels så tycker jag att Wenger i sådana fall borde annonsera ganska snart, kanske inte redan nu, de har fortfarande en returmatch mot Bayern München och så vidare, men kanske någon gång i slutet på mars att nej, det här blir det sista. Därför att någonstans, så, jag är så pass blödig kring det här. Jag tycker ändå att Arsene Wenger är en av fotbollsvärldens absolut största. Han är ett av de största namnen, han har gjort så otroligt mycket för, inte bara för Arsenal, men för liksom engelsk fotboll och hur han har utvecklat den och den, ja, men den otroliga profil han har varit i världsfotbollen för Arsenal under så många år. Att jag tror att Arsenal som klubb med sin ganska bökiga fanbase, gaphalsarna på Arsenal Fan TV och så, även allt det där behöver liksom samlas runt det faktum att nu ska vi tacka av honom liksom. Jag menar, blir det liksom, ja men han ska ändå lämna, vi kan ändå se framåt, någonting nytt kommer hända. Lite oavsett hur den här säsongen slutar, det är klart att man alltid vill vinna, man vill ta den där Champions League-platsen, men om man vet att i slutet på den här säsongen kommer Wenger lämna, det kommer komma in någonting annat, någonting nytt, som ju den här klubben inte har varit med om sedan 90-talet, att det kommer in en ny manager och man får den typen av nystart. Det tror jag skulle gynna alla, jag tror att det skulle gynna den här klubben, och jag tror att det, oavsett om man har ett lite sämre avslut, så tror jag att det skulle vara bra för Wenger och hans avslut i den här klubben. Att jag tror att man skulle kunna gå ur den här perioden på ett lite liksom ljusare sätt, om alla är med på att nej, men det här är det sista som händer, vi vet vad som kommer hända, vi kan liksom ägna de här sista matcherna åt att istället hedra minnet och allting det han har gjort då.
Men utifrån ett fanperspektiv så tror jag att det är rätt. Så utifrån ett spelarperspektiv tror jag inte att det är rätt, för att jag tror att det blir så att om tränaren ska lämna, då förlorar du någonting i omklädningsrummet, du förlorar några procent som du annars hade gett för den tränaren. Jag tror att det är en regel som har få undantag faktiskt. Och även om man vill det eller inte, omedvetet, så tror jag att det blir så. Så jag tror att prestationerna efter det kommer att präglas av det.
Och det är mycket möjligt.
Däremot så när man är borta ur Champions League, när man är borta ur ligan, då tycker jag att man kan presentera det. Men samtidigt så fjärdeplatsracet kommer ju att leva hela vägen in. Och det tror jag är för vanskligt då att gå ut med det. Det är en för stor risk med det. Men det är klart, från ett supporterperspektiv så tror jag då att det skulle bli så här. Du vet, kungen är död, länge lever kungen.
Ja, men
alltså
precis.
Att det blir att ja, men nu när han ska lämna, då kommer fansen uppskatta allt han, ja, har gjort för klubben.
Då får man göra de där, du vet, så här, minnes YouTube-filmerna. Det här har Wenger gjort, för att titta vart vi var någonstans, titta vart vi är nu. Hur har han liksom moderniserat liksom fotbollen i England och fotbollen i världen?
Men det är ju inte drivande... det är inte viktigare än att säkra Champions League-platsen, eller hur?
Nej, det kanske inte, det är väl inte det, men samtidigt, jag vet inte.
Nej, jag tycker inte som klubb att du kan ta den risken. Du vet inte hur det påverkar laget och spelargruppen av att du får reda på nu att tränaren är rökt efter den här säsongen, han kommer kliva. Och jag tror inte att de är beredda att ta den risken.
Nej, men jag tycker att han förtjänar.
Ja, det är en annan sak.
Man tycker ju om honom liksom, som person och som fotbollsman på något sätt. Men samtidigt, det här med att spelarna ska ge allt för tränarna och såna här saker. Om man tittar på hur det ser ut på planen i onsdags, så var det ju inte spelare som gav allt. Alltså den här sekvensen när Alexis Sanchez sätter press på Mats Hummels, är det väl, som han tar en löpning och försöker flytta upp och komma i press. Och så blir han då rundspelad precis som han förväntar sig, och så tittar han åt sidan och förväntar sig då att ifall det är Oxlade-Chamberlain eller ifall det är Özil eller vem det nu som ska sätta press på backen bredvid. Och ingen är där.
Nej.
Och han blir vansinnig, han står och skriker liksom och gestikulerar, och han är den enda som springer och jagar. Och sen efter matchen, han hälsar inte på någon, han tackar inte på någon, han går rakt ut från planen. Det är ju inte en jättenöjd Alexis Sanchez just nu i Arsenal, deras viktigaste spelare. Det är en Mesut Özil som inte tar en enda löpning för någon annan heller just nu. Det är ju de två viktigaste spelarna i laget som verkligen inte verkar må bra just nu.
Ja, men så är det ju, och det är klart att det är också ett orosmoment med Sanchez framtid. Samtidigt så Arsenal har ju tappat stora spelare förut.
Absolut.
Robin van Persie var väl kanske det mest tydliga exemplet. Att han
Fabregas
från...
när han lämnade.
Jo, men, nej, men han går ju ändå från Arsenal till Manchester United, van Persie. Och det var ju en sån där riktig liksom, kniv i ryggen. Men de reste sig ju hyfsat efter det. Jag tycker inte det är någonting man ska vara jätteoroad för. De kommer få en massa pengar, de kan köpa in nya spelare. Det är klart att han är viktig. Det är klart att du inte bara hittar en Sanchez i bakfickan, en ny. Men om man inte har huvudet där, så ja, men då get rid och
ja, för han gå vidare. Huvudet verkar ju verkligen inte vara där.
Nej, så det är klart att det någonstans är lite symboliskt, den där bilden som togs där, där han sitter ensam och funderar över, filosoferar över sin tillvaro medan de andra är ute på planen, lamslagna och deppar.
Och Özil, den arbetsinsatsen. Vi vet ju att han fuskar i defensiven, det har han gjort hela sin karriär. Men det inställningen just nu, den måste man ifrågasätta alltså.
Ja, och det där är inte heller något nytt. Alltså det är som att vi tar upp det varje gång det är en stormatch och Arsenal har förlorat och sådär. Då kommer ju ofta liksom rampljuset på med sig Özil, och så kommer det någon liksom statistik om hur han har sprungit eller si och så. Men faktum är att jag tycker att det var många i det där laget nu i den här matchen som man kan peka på. Det var inte bara han, utan det var andra också som föll igenom fullständigt.
Det där mittfältets skörhet har vi stött och blött ganska många gånger. Ja. Och även försvaret.
Ta Coquelin till exempel. Ja. Jag menar, visst, okej, han kanske inte... det kanske inte syns lika tydligt på han att han fuskar några meter. Så här. Men hans försvarsspel när Robin gör 1-0, det är ju liksom... Alltså, det är ju inte pojklag ens, utan... Hur kan man få sådana hjärnsläpp ute på plan på den nivån? Det är för mig ofattbart. Alltså, han chanslar liksom på att Robben ska gå på sin höger fot när alla vet att han vill vika in på sin vänster fot och avsluta i bortre.
Mm.
Och sen låter han bara honom trampa rakt in där. Då måste man ju liksom, måste det vara något kardinalfel. Antingen är det på individnivå eller så är det på kollektiv nivå. Men jag skulle säga just i det där fallet, det är ju ingenting som tränare som du kan... Ja, det är klart att du kan coacha bort det, men hur kan Coquelin, måste ju samtidigt själv också kunna lösa en sån situation.
Ja, och det faktumet, en annan detalj som har också blivit väldigt omskriven var det att när Koscielny går ut, så är det alltså den seniora spelaren i laget som då får kaptensbindeln i en Kieran Gibbs som vi vet inte är någon ryggradsspelare.
Nej, det är han inte.
27 år gammal nu, har liksom ändå inte kunnat etablera sig som en startspelare i det där laget. Alltså det säger vi kanske inte ska lägga för mycket vikt i vem som är kapten. Jag vet inte hur stor roll det egentligen spelar, men det skickar ju ändå en signal till att man har ju inte
någon ryggrad på planen.
Man har ju inte någon ryggrad på planen.
Nej. Och nej, det är en symbolisk bild av någonting som är betydligt mycket större än att han är lagkapten. Utan det blir liksom en liten fragmentarisk bild av tillståndet i Arsenal. Och ja, det är en bra symbolisk bild, men mer än så kanske inte är.
Om vi tillåter oss att spekulera bara någon minut.
Ja.
Arsenal in.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
För nästa säsong och fortsättningen här, om vi ponerar att Wenger då hedrar sitt kontrakt och kliver av. Ja, vi har fått fråga här utav Boogie på Twitter. Vem föredrar Kalle av Jardim, Allegri eller Tuchel som ersättare till Wenger? Jag ställde den frågan på Twitter i helgen. Eller var kanske före helgen till
och med. Ja, just det, jag minns att du gjorde det. Vad var det för alternativ du hade då?
Det var de alternativen plus Eddie Howe.
Okej.
Och det intressanta där i omröstningen, nu ska vi ju inte ta en sån här omröstning på något som helst allvar, för att det finns ju även supportrar i andra lag som går in och väljer det som de kanske helst hade sett.
Ja, just det, och det är inte det bästa alternativet.
Det är inte det bästa alternativet.
Talar om egen erfarenhet här, att du själv har gjort just det här, eller? Det lät nästan som det.
Det har väl säkert hänt att man väger in sin egen lojalitet i en sån där. Men nu ställde jag ju frågan till Arsenal-supportrarna, sen så får vi väl se. Och då är det Allegri som har fått flest röster. Jag tror det är det namnet som flest Arsenal-supportrar vill ha. Det är ett namn man känner igen.
Ja.
Som har Champions League-erfarenhet. Som har tränat lag på hög nivå under många år.
Ja.
Två här då på 27%, 39% på Allegri, 27% är alltså Eddie Howe. Och jag vet inte hur många utav Arsenal-supporterna som faktiskt egentligen ser Eddie Howe före till exempel Thomas Tuchel eller en Jardim. Vad säger du, Kalle? Vem skulle du helst vilja se i Arsenal?
Inget av de där namnen.
Inget av de namnen.
Om du frågar ju helst.
Ja.
Jag skulle gärna se Jorge Sampaoli som tränare i Arsenal.
Men han är, ska han ta till Barcelona nu då?
Det kan vara så. Det är nog inte alls omöjligt. Men du frågar helst.
Ja, ja, ja.
Och,
men av de alternativen här då? För det är de som det har skrivits mest om. Det är ju de här fyra.
Absolut. Nej, men då tror jag, rent spelarmässigt så här, alltså, Allegri är en fantastisk tränare. Jag har jättestor respekt för honom. Han har gjort bra resultat både i Milan, i Cagliari, i Juventus. Han är stor tränare. Jag är inte säker på rent fotbollsfilosofimässigt att det är Arsenal över honom. Han kommer definitivt styra upp försvarsspelet. Det är jag säker på. Men jag tror också att det går något förlorat i anfallsspelet då. Jag tror att det blir en ofrånkomlig balans. Att du fokuserar någon annanstans och du offrar något annat. Jag tror att en tränare som Thomas Tuchel skulle vara den typen av klubbbyggare. Den typen av tränare som skulle kunna har den här auran gentemot supportrar världen över, gentemot ja, egentligen varumärket Arsenal, som gör att han får dem med sig. Jag tror att han har en fotbollsfilosofi som skulle passa utmärkt, och jag tror att han, det ligger liksom i linje nu med att han, att han får ett större uppdrag. Ja, säsongen i Dortmund har kanske inte varit fantastisk i ligaspelet, men han har gjort det väldigt bra där i Tyskland, både i Mainz och i Dortmund. Det är en intressant tränare. Jag rent spelarmässigt så tror jag nummer ett på Sampaoli, nummer två på Tuchel av de här namnen som har nämnts.
Eddie Howe var ju väldigt mycket förra säsongen faktiskt som han kopplades ihop med Arsenal-jobbet, och det är ju engelsk press som skriver det här. De är ju rätt så upptagna med engelska namn och folk de känner igen. Det finns nog fotbollsreportrar i England som inte ens vet vem Sampaoli är. Ja, de vet ju vem det är förstås, men de har ju en tendens att värdera lite olikt, och jag tycker man har fått den här säsongen, så tror jag det är väl ganska få som skulle hävda att Eddie Howe är redo för den här typen av uppdrag. Det är ganska långt från Bournemouth till...
Ja, men sen blir det, det är så roligt det där med tränare. Det går så jäkla fort i svängarna där med vad folk tycker hit och dit liksom. Gary Monk gör det jättebra i inledningen av förra säsongen med Swansea. Då är det så här, han är Englands nya förbundskapten, spekulerar sig. Alan Pardew gör bra i några månader med liksom Crystal Palace. Ja, men han är ny engelsk förbundskapten. Sen ska Marco Silva ta över Hall. Han är inte vattenvärd enligt Paul Merson. Han liksom
Paul Merson är alltså den värsta utav dem.
Ja, men varför liksom, vad han här att göra? Hur kan han överhuvudtaget förtjäna att få det här jobbet framför någon annan? Ja, och sen kommer han in i Hall, styr upp deras försvarsspel, men ja, det ser betydligt bättre ut, och jag ska inte ta något ifrån han, men det är fortfarande så att de ser bättre ut, men de är inte, deras offensiv är ju fortfarande obefintlig. Ja, nu spekuleras det att Marco Silva är ett av namnen som kopplas ihop med Arsenal. Det är liksom, det svänger så otroligt fort här. Och när det gäller tränare, så återigen, det är så otroligt svårt för alla utomstående att bedöma tränare, för vi ser egentligen inte deras arbete. Det enda vi ser, det är resultaten. Och det bygger på så otroligt många olika parametrar som inte alltid är påverkbara heller, ska man säga.
Nej. Och jag menar, nu pratas det om, för att det kommit en del rapporter om att Jardim från Monaco skulle vara aktuell. Och jag menar, det är ju inte en tränare. Visst, han har gjort det jättebra i Monaco här. Det har liksom verkligen... men det är ju inte liksom en tränare som har 10 års erfarenhet av den högsta nivån. Liksom, eller någonsin ens har tränat ett storlag. För Monaco är inget storlag.
Nej, det är Olympiakos, det är Sporting, det är Monaco. Liksom. Ja, och sen precis. Är det rakt upp till Arsenal. Och det är klart att det han gör i Monaco är imponerande. Det är ingen tvekan om det. Den offensiven där är ju fantastisk. Men jag...
Han fick väl kicken i Sporting, va? Före han hamnade i Grekland.
Ja, det kan han ha fått, ja. Kanske han fick det.
Vad för mig det? Ja. Jag kan ha fel. Det är intressant, för någonstans så behöver man ju även liksom namnmässigt och kommersiellt utmana de andra toppklubbarna i England. Och vilka hittar vi där? Ja, men där hittar vi Pep Guardiola, där hittar vi Mourinho, där hittar vi Conte, där hittar vi Klopp.
Och det är svårt att hitta den typen av tränarnamn nu, för nu är ju de allra största,
de allra största upplåsta. Är upptagna där.
Ja, precis. Och du får inte loss kanske någon av de andra.
Du får inte loss Ancelotti.
Nej, precis. Och du får inte loss liksom en av de andra liksom.
Sarri i Napoli, skulle det vara ett alternativ för?
Ja, jag tycker ju Sarri är jätteintressant utifrån att där är det någonting annat. Där kan vi titta på vilken fotboll, det är det jag gör med Sampaoli också. Jag tittar på vad spelar de för typ av fotboll, så vi är. Skulle det vara kompatibelt med Arsenal? Skulle det kunna ge någonting till Arsenal? Skulle det kunna vara en utveckling? Skulle det kunna vara någonting som lyfter klubben, fansen? Ja, skulle jag säga i Sampaolis fall. Det är en fotboll som alla skulle kunna ta till sig. Samma sak där med Sarri. Det är ju också, han har gjort någonting specifikt spelmässigt med Napoli. Det är en revolution rent speltekniskt med tanke på att Napoli var ett omställningsbaserat lag med Lavezzi och Cavani som flög fram, och nu är de ett egentligen ett spelförande lag mot egentligen nästan vilket motstånd som helst. Det finns några undantag, men väldigt, väldigt roliga att se. Och det är där som är grejen, att istället för att titta på några resultat under två månader när Marco Silva parkerar bussen, styr upp ett försvarsspel. Ja, men är det det Arsenal behöver? Nej, det är det ju inte. Alltså, jag tror att Sampaoli, Sarri, det skulle kunna vara tränare som jag. Sarri är inget stort namn. Det är ingenting som kommer sitta på plancher i Fjärran Östern. Men det är en tränare som har en intressant filosofi för ett lag som Arsenal. Mm.
Sampaoli skulle kanske också kunna få Alexis Sanchez att förlänga sitt kontrakt.
Skulle han kanske kunna få.
De är väl polare.
Det borde de vara.
Han har haft en hel del i Alexis Sanchez karriär att göra genom, som chilensk förbundskapten där under ganska många år. Hur länge var han där?
Ja, jag minns inte hur länge han var. Jag måste kolla upp hur länge han var förbundskapten där, men han hade...
De har vunnit lite grann tillsammans i alla fall.
2012 till 2016.
Ja. Mm. Och då vann de två stycken. Vad heter den kuppen? Nu står det helt still. Copa America.
Copa America.
Ja. Visst vann de två stycken? Två i rad?
Ja, det kanske de gjorde. Det kanske de gjorde. Vann de två gånger i rad? Det kanske de gjorde. Ja.
Mm. Ja, skitsamma. Men,
2015 vann de ju på hemmaplan i alla fall.
Ja. Som sagt, intressanta namn, och vi får se. Vad ska Wenger göra? Ska han gå i pension? Det kommer bli jättesvårt för honom att ta ett annat jobb, tror jag. Jag tror han...
Nej, det tror inte jag. Jag tror att han brinner så mycket för fotboll så att han kommer att ta ett annat uppdrag. Vad det blir väldigt, väldigt intressant att se. Jag tror inte han är en sån som åker till Kina och tar lag där.
Nej, det tror inte jag heller.
Jag kan se honom ta liksom något projekt i Frankrike. Mm. Återvända till Monaco.
Rakt byte där, Monaco,
ja,
då?
Ja, exakt. Återvända till Monaco vore ju någonstans häftigt. Men nej, vi får se. Vi får se.
Ner till Milan och ta över det där
projektet. Det vore ju väldigt spännande att se Wenger gå till Serie A. Oj, vilken kulturkrock.
Ja. För han har ju en tydlig filosofi.
Ja, jo.
Och jag menar, får han, när Wengers fotboll fungerar och när det går som det är tänkt, så är den ju fantastisk att titta på.
Ja, så är det ju. Men det skulle vara väldigt intressant att se han i Italien, där det är så otroligt mycket fokus på försvarsspel.
Ja. Ja, det var en lång harang om Arsenal. Det tycker jag de är värda, en sån här
säkert bli fler under våren. Med tanke på att de är i... Återigen får man säga, står vi där vägskälet lite. Mm. Alltså, det känns som att vi har den här diskussionen varje år med dem.
Visst att det finns skador också att peka på, för det har ju varit den största diskussionen nästan de senaste åren, alla skador. Och vi kan peka på skadan på Cazorla, vi kan peka på skadan på Koscielny nu i matchen. Och sådär. Men det är inte på det sättet som det har varit tidigare säsonger, att vi har kunnat räkna bort ett halvt mittfält.
Nej,
liksom.
Det är det inte. Det har inte varit skadekris liksom, på det sättet. Visst, de har haft skador, men inte på det sättet.
Som är borta halva säsongen, och liksom man har förstås svårt att ha en ersättare.
Det har inte varit den där jättekrisen som man alltid får i Arsenal och som man alltid liksom räknar in nästan. Mm. Det har det inte varit.
Nej. För jag menar, Alexis Sanchez och så vidare, de har ju varit skadefria i stort sett under hela säsongen, om jag inte minns helt fel. Vi lämnar det då, och sen så tar vi och tittar lite framåt då, vad som händer i Champions League i veckan. För då har vi två stycken engelska klubbar som ska ut och pröva lyckan. Ett Leicester som ju ligger lite skrynkligt till i bottenskiktet av ligan, ska resa ner till Sevilla och möta då Sampaolis lag, som ser väldigt starka ut i La Liga just nu. Och frågan är hur de resonerar, hur Ranieri resonerar. De har Liverpool på måndag kväll, tror jag. Och det är ju klart att ligan, det gäller att hänga kvar. Det finns fler lag där nere som ligger skrynkligt till.
Ja.
Samtidigt, det här är en chans som man aldrig får igen i Leicester. Så de kommer aldrig mer spela i Champions League.
Nej, inte under överskådlig framtid.
Nej, det kan vi nog liksom slå fast. Så att någonstans så måste man ju liksom köra allt vad det bara... vad tygen håller. Man kan ju inte ta någon höjd för att det är en ligamatch som ska man ska försöka kriga till sig.
Nej, och sen får man ju också förstå, vad är det för matcher Leicester ska fokusera på i ligan? Är det Liverpool eller är det matcherna mot deras bottenkonkurrenter? Det blir ju sexpoängsmötena när de möter de här lagen som ligger där nere.
De har flera stycken kvar.
Ja, det har de ju. Det är så pass mycket kvar i ligan. Så de har några sådana kvar. Och där tycker jag, det får nästan avgöra vad fokus ska ligga här. Det är klart som tusan de ska fokusera på att göra det bra i Champions League nu när de har den här jättemöjligheten att göra det. Och det blir ju samtidigt ett andningshål för dem. Alltså ligan, det är bara negativt, negativt, negativt. Komma ut i Europa och spela, där har de spelat avslappnat på ett helt annat sätt, fått använda sitt omställningsspel. Det ska bli jättespännande att se dem i den här fighten.
Ja. Man kan ju se framför sig här en Mar som sprattlar till och känner inspirationen här och gör en sån där match som vi har sett honom göra så många gånger, framförallt under förra säsongen, och då är ju Leicester ett helt annat lag. Då har de ju en spetskompetens som ju faktiskt kan hota även ett väldigt formstarkt Sevilla.
Ja, absolut.
Och Manchester City, de sparade som sagt på krutet mot Huddersfield inför det väldigt viktiga mötet då med Monaco, som vi också har pratat lite om tidigare.
Ja.
Monaco som ju leder Ligue 1 och inte har förlorat en fotbollsmatch sedan mitten på december.
Nej, det är inte underskattat Monaco den här säsongen. Jag tror inte folk har förstått hur bra de är. Leder alltså ligan före PSG, som imponerade lite grann här mot Barcelona förra veckan. Det här är lurigt möte för City. Jag tror att de kommer ta det. Det är en...
De har hemmaplan nu i veckan.
Ja, precis. Så jag tror att de liksom fick vila spelare nu. Då blir det inte den där fördelen för de här klubbarna som... jag menar, ute i Europa där så har de ju nästan alltid fördel av att de får deras matcher på fredagar och lördagar och sådär. Helt och hållet satt efter Champions League liksom. Så att jag tror att de har goda chanser nu, City, och gör en bra hemmamatch och får med sig ett bra resultat ner dit, och jag tror att de kravlar sig vidare. Men Monaco är, det är ett riktigt bra lag där. Så.
För även om man, vi får sätta en parentes runt den här FA Cup-matchen förstås, det var så reservlagsbetonat, men så tycker jag ändå att man har börjat skönja en lite mer positiv formtrend för Manchester City.
Ja, men det har man ju, och det det blåste ju ett tag där.
Ja,
det
verkligen
kändes det som. Men nu har man väl radat upp segrar här. Jag vet inte vad de har nu, men de har i alla fall 6 raka utan förlust. De har inte förlorat sedan de förlorade mot Everton borta med 4-0 där.
Ja, just det.
Och det var 15 januari, så det är, ja, det är en månad då där de har 4 vinster och 2 kryss då. Och jag menar, man kan sätta en liten parentes kring krysset mot Huddersfield. Det var ju B-skutan som...
Ja, men det är ju det måste man ju göra. Man har fått lite fart på det anfallet också, som såg det var så mycket frågetecken kring när Agüero satt på bänken, och skulle Gabriel Jesus spela, eller hur ska man använda Leroy Sané som har kommit in och varit så fantastiskt, och Sterling såg liksom halvbra ut. Nu tycker jag nu skadade sig ju Gabriel Jesus, och nu vet vi att Agüero kommer vara den som startar. Han kommer med all sannolikhet ha Sané och Sterling på varsin sida om sig. Det är ju hur mycket fart som helst. Och där bakom kommer det vara en David Silva och en Kevin De Bruyne som matar och transporterar boll. Och jag menar, det är ett anfall som kan göra 3 bollar på vilket försvar i världen som helst.
Sen en ganska intressant match efter det här mötet med Monaco här i veckan. Det är faktiskt Manchester United på hemmaplan då för City.
Just det.
26 februari. Mm. Så att spännande. Ja, kommande 10 dagar för Manchester City.
Ja, verkligen. Vi har fått en massa frågor också.
Kommande vecka ska jag säga. Det är inte mer än så till mötet med United.
Nej, precis. Vi har fått en massa frågor som vanligt. Vi hinner riva av några stycken. Vi blir lite kortare idag. Vi fick ju flytta den här inspelningen. Bear Hellström, gissar vi att han heter Björn Hellström, egentligen skriver: hur viktigt är partnerskapet Pogba-Zlatan för United? Har de verkligen hittat varandra på och utanför planen? Du var inne på det lite grann, den där passningen som Zlatan nu förvaltade till slut, men de är ju mer än bara ett partnerskap på planen. De är ju de två stora fyrtornen liksom som frontar det här,
ja.
United liksom.
Så är det ju. Nej, men de verkar ju trivas med varandra utanför planen, och de delar ju agent och sådär. Så jag tror att de har ganska kul tillsammans, även i omklädningsrummet. Ja, de har hittat varandra på planen. Jag tycker att det är två där som tillsammans till viss del med Juan Mata, men som kan tänka fotboll ett steg längre i den där offensiven, och det är de två. De verkar ha en väldigt bra förståelse för när Zlatan ska gå, så kommer den där passningen ofta från Pogba i rätt ögonblick, och oftast med väldigt bra kvalitet också. Och som sagt, Zlatan har bränt många chanser den här säsongen som Pogba har serverat honom.
Men han har samtidigt gjort 24 baljer.
Och ändå gjort 24 baljer. Han borde kanske ha gjort fler. Men ja, så det tycker jag definitivt de har gjort.
Skriver: tror ni Newcastle kommer klara sig i Premier League? Påbörjas Newcastle-cykeln igen? Uppflytt, Europa, mitten, nedflyttningsstrid, nedflyttad.
Det där var riktigt cynisk profetia. Men ja, det får vi se. Jag tror att de har förutsättningar för att komma upp och kanske etablera sig på sånt här lagom sätt den här gången. Etablera sig och ligga på plats 15 till 20. Och 20 är inte så hälsosamt i och för sig, då åker man ju ur. Men platserna där runt på nedre halvan, det är väl där de ska liksom, de ska inte spänna pilbågen mer än så.
Nej. Vi slänger ihop den då med Andreas Eriksson. Vilka tre lag från Championship spelar Premier League nästa säsong? Newcastle är ett av dem. De leder nu. Har sett bli tungt.
Påminna mig om tabelltoppen där.
Och sen är det ju Brighton. Just det. Som har tappat lite poäng senaste månaden här, men fortfarande ligger tvåa. De ligger väl tre poäng bakom Newcastle, tror jag.
De leder före Newcastle nu, men de har en match mer spelad då.
Ja, så kanske det.
De leder två poäng före, så Newcastle kan gå om. En poäng före är de då i så fall, Newcastle. Så har du Huddersfield, Reading, Leeds, Sheffield Wednesday. Och då är det 7 poäng ner till Norwich.
Ja, så att det är de lagen som kommer göra upp om det.
Ja, Fulham har 2 matcher mindre spelat, så de skulle potentiellt kunna gå upp och vara närmare playoff-platsen där då. Men det är ju Lotto. Brighton och Newcastle tror jag blir de två som går upp.
De har ju toppat hela säsongen.
Känns som de mest stabila lagen. Sen vem som går upp i den där fyran, jag tippar på det laget som kommer sexa då. För det är så det brukar vara.
Det är ju roliga lag. För dels har du ju Leeds då, med Pontus Jansson som liksom den stora verkligen spelaren där, och allas favoriter i laget. Du har ju Reading, Jupp Stams Reading, som ju också är roligt. Du har lilla Huddersfield som vad heter han? Wagner,
ja.
Jürgen Klopps bästa kompis, tränar, som ju verkligen spelar en liknande fotboll. Det är väldigt hög press, det är mycket löpmeter. Det är inte den traditionella liksom championship-modellen för att gå upp, utan man har gjort det på ett lite annat sätt. Och sen så är det Sheffield Wednesday, som jag vet väldigt, väldigt lite om, inser jag nu.
Carlos Carvajal tränar de.
Jaha. Jaha.
En gammal portugisisk back från Braga.
Han var ju...
Men det är väl, säger väl någonting också här om att det är utländska tränare som dominerar här också då, med Rafael Benitez på väg upp. Ja. Det är Brighton som...
Vem har
väl...
Brighton?
Ja, det vet jag. Det är väl... är inte det vår vän... vad heter han nu igen som var i Newcastle? Chris Hughton.
Ja!
Norwich.
Ja, just det. Ja. Är det han som är Brighton? Ja. Ja, men det är ju kul. Honom gillar man ju.
Så där är en brittisk tränare.
Och så har du Jupp Stam.
Och så Jupp Stam. Och sen har du...
Carvajal.
Och Wagner.
Och Wagner. Ja. Ja, det är intressant.
Ja.
Det går inte så där jättebra för dem med engelska.
Brittiska träningarna. Så det är väl tur att Chris Hughton visade att det i alla fall finns någon liten strimma av brittisk hopp.
Du, jag har faktiskt med mig ett vykort här också. Vi fick det för några veckor sedan. Vi har inte fått med det till studion. Det står på framsidan en tandemcykel, så är det ett nygift par, så står det: för alltid och lite till. Och så står det: jag undrar vad Crystal Palace behöver göra för att rädda säsongen. Har enligt mig spelat material för övre halvan. Och sen skriver han: sen undrar jag hur ni tycker att Stoke bör spela för att få mer utdelning. Kram från Glenn Hägg i Trollhättan. Och sen står det: lyckönskningar till årets par. Två hjärtan, och står det Syk och Kalle K. Det ja. Var jättefint tycker
ja,
jag.
Ja, det var fint.
Vi har sparat lite på den.
Den sparar vi här på redaktionen.
Ja, den
kanske får stå på ditt skrivbord där.
Ja, men den står redan på mitt skrivbord.
Ja, vad fint.
Jättegulligt. Men vi kan väl svara på den ena frågan då, med Crystal Palace. Jag kan hålla med om att de har ett lag som är för bra för att egentligen åka ur. Sen om de har ett lag för övre halvan, det
tycker inte jag.
Nej, tycker jag inte riktigt att de har.
Alltså jag tycker många lag så där i Premier League har ju den där, så de har ju så pass bra material så man kan ju någonstans se att får de till det här, då kan det se riktigt riktigt bra ut. De har inte pratat liksom.
Men ta West Bromwich den här säsongen.
Ja, precis.
Alltså, de får ju ut max utav sitt material.
Ja, precis. Och det är klart att man kan se det med Crystal Palace också, men jag tycker inte de har den jämnheten så att man kan tala om att de ska, jag menar, de har vunnit 3 fotbollsmatcher sedan den 24 september.
Mm. Jag tycker inte att de har försvaret för det. Det är ett försvar som har varit väldigt bra, men med spelare som har varit på väg ner i sin karriär. Man såg ju också att de lånade ju in när Mamadou Sakho, jag vet inte om han har spelat något än så länge.
Jag tror knappt han har varit med på bänken har han varit, det vet jag. Men ja, jag tror fan att han har lirat alltså.
Nej, han har ju inte spelat en seniorlagsmatch sen, ja vad är det, maj, april förra året när han fick sin dopingavstängning, så har ju inte han spelat en enda tävlingsmatch. Så att det är klart att han ligger en bit efter.
Han gjorde 90 minuter på bänken här i ligan. Men det är det är närmaste spelarna kommer.
Ja, men vi ser ju också ett mittfält där Kabay inte är vad han har varit alls.
Satt ju också på bänken senast jag kollade i ligan där.
Precis. Så att de har ju ett lag som är lite ålderstiget och de skulle behöva få in någonting annat. Lite spelare med formkurva på väg åt andra hållet. Hör du Kalle, det är faktiskt allt vi hinner den här måndag förmiddagen. Har du något du vill tillägga? Har du trillat in någonting?
Nej, vi ska spela in lite tv imorgon. Sån här plus premium tv med lite olika lag där. Vi har ju gjort Liverpool ligger ju bland annat ute.
Ja, Manchester United.
Ligger också ute. Men nu kommer vi göra lite fler lag imorgon.
Håll utkik efter det. Plus premium, man kan prova för 1 krona och kolla på det man vill. Sen kan man bestämma sig för att man gillar det. Det kommer komma fler såna här program framöver också mot slutet av säsongen. Och en massa annat förstås.
Yes.
Hörrni, tack för att ni har lyssnat den här veckan. Vi är tillbaka om en vecka igen förstås. Hej!